Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din småsinta smulsamlare. Din bråkiga brunnslocksbandit. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Jag är på ett säderskådligt flummigt humör idag. Och den här månaden så trillar det in många nya prenumeranter. Både på Somna med Henriks ordinarie tablå och i Somna med Henrik Plus. Så jag måste dra lite grann vad det här är för podd. Och om du inte tycker om att höra det för att du redan vet, så råder jag dig att skippa fram någon minut. Jag kan inte säga exakt hur lång tid. För jag planerar ju inte det här. Men välkommen om du är ny och välkommen om du är en gammal Somna. Jag har hållit på med det här sedan 2018. Och jag improviserar bara. Jag har inget manus och jag klipper inte bort någonting. Så vad du hör är vad du får. Och jag är olika bra beroende på dagsform. Jag spelar in två avsnitt, eller jag lägger ut två avsnitt i veckan. Och två extra avsnitt i månaden för plusprenumeranter. Det gör att ibland vissa avsnitt blir helt vansinniga. andra blir jättebra. Alltså som man känner att, men varför sitter inte karl ner och skriver långa, långa böcker? Och det är ju, vore en nåd att stilla bedja om man kunde få tummen ur och göra det. Men det är inte det som är syftet med det här, utan syftet är att jag ska prata och vara precis så intressant att du inte blir uttråkad, men vara precis så ointressant att du ändå känner att det är okej att koppla av och släppa taget. Och det är det som gör då att vissa som lyssnar på Somna med Henrik somnar. Det kan hända att du behöver ett par lyssningar, alltså lyssna på ett par avsnitt under ett par nätter för att förstå konceptet. Det är inte så att jag kommer att prata lugnande till dig. Jag kommer inte att berätta för dig att du ska visualisera en bomullsklädd farbror på en åker och höra vinden och sådär. Det kan ju hända att jag pratar om vinden, men inte på det sättet att jag kommer att be dig att slappna av och tänka på vinden. Utan jag bara pratar. Det är det jag kan. Jag är inte expert på sömn. Jag är inte expert på avslappning. Det enda jag kan är att fantisera och prata. Så nu har jag dragit ungefär vad det här är. Det finns en annan podd som heter Vandra med Henrik. Och där är jag mer vaken. Ibland har jag med gäster och ibland går jag själv och pratar. Premissen är densamma på det viset att jag inte skriver några manus eller förbereder någonting. Men Vandra med Henrik kan du lyssna på under alla möjliga sinnestillstånd. Det kan du för övrigt göra med Somna med Henrik också. Det är många som somnar till Vandra med Henrik och är vakna till Somna med Henrik och tvärtom. Nu ska jag sluta prata om vad det här är. Men det är många som säger till mig, varför skriver inte du fler böcker? Då vill jag bara säga att jag brukar ju göra det. Jag kommer ut med en ny bok tillsammans med Titti Persson i höst. Mer info följer. Men jag har skrivit 2 böcker innan dess. Det är bara att det tar ganska lång tid för mig att komma till skott och göra det. Så det tar tid. Men det är också någonting med det där att man måste sätta saker på pränt hela tiden som gör att jag blir lite... Ibland kan jag känna att jag gör... Vi är så himla noga med att vi ska... Vad kallar man det för? Exploatera allting hela tiden. När jag var tonåring så hade jag ett kompisgäng och vi var så roliga alla allihop. Och vi hade en otrolig humor, tyckte vi själva. Och vi skojade med varann och drog igång och byggde världar ihop på ett sätt som vi var helt hänförda av själva då. Och sen så sa vi så här, vi måste göra en sketchserie av det här, eller vi måste göra en radio, för då fanns ju inte poddar då. Vi måste göra ett radioprogram med våra sketcher. Och ibland kunde jag känna en sån stress över det här. Kan vi inte bara ha roligt? Varför måste vi hela tiden tänka slutpunkt? Mottagare av allting. Varför kan vi inte bara njuta av skapandet och att det gör oss glada i stunden? Det där hade jag inte ord på i början. Utan jag kände ju mig också väldigt stressad av att vi aldrig fick tummen ur för att göra någonting, en bok, en serie, ett radioprogram, ett konstverk. Det är en annan sorts arbete som kräver redigeringar, ställningstaganden, olika versioner. Och då dör någonting. Och jag vet inte vad det är. Antagligen handlar det väl om mig själv som utövaren. Det är på något sätt som att själva glädjen i skapandet försvinner på några sätt för mig. Jag känner fortfarande att jag blir väldigt tillfredsställd av till exempel processen med att skriva en bok. Men bara när man har kommit över en viss puckel, innan dess är det ju tortyr. Och jag är inte så förtjust i att tortera mig själv. Och det här som jag gör nu, det är inte tortyr. Om jag skulle börja göra böcker, skriva strukturerade historier baserade på det som dyker upp i avsnitten, så skulle jag på något vis låsa fast mig. Och det är otäckt och jobbigt. Så länge jag bara pratar så här som jag gör nu, då är jag fri. Och du också. Förstår du, eller är det jätteflummigt? Är det bara i mitt huvud som det här går ihop? Mitt trasiga lilla huvud. Som en gammal herrgård. Ett gammalt engelskt gods som har varit övergivet en längre tid. Men det bor fortfarande kvar en familj där inne. Det är mina hjärnceller. Men godset är nedkylt och förfallet. Och du och jag reser dit, somna. Till det här vindpinade gamla engelska godset på den engelska landsbygden. När vi var små, jag och mina syskon, så hade vi olika grejer vi ville bli när vi blev stora och som vi på något vis använde som en dramaturgi när vi pratade om våra framtider med varandra och med pappa och mamma. Och jag ska väl inte gå igenom alla syskonen, för vi är ju 6 syskon. Men jag kan ta mig själv då. Jag skulle ju bli skådespelare då, väldigt tidigt. Och min syster Erika skulle bli författare. Det var liksom våra mål i livet. Och min pappa då, som själv skrev mycket och som fortfarande skriver, men han kämpar liksom. Jag vet inte vad det är riktigt, att han har ju lärt mig att skriva. Eller både han och mamma, ska jag säga, för mamma har ju också, mamma har en mer konkret förankrad relation till orden, medan min pappa är mer flygig. Jag tror att det är, som de med Henrik, är en effekt av pappa och mamma hos mig. För att som de med Henrik är ju flygigt, men samtidigt väldigt förankrat ju i mig. Det är första gången jag tänker det, att det är en bra kombo ändå. För mamma kan ju bli lite, alltså hon är duktig på att beskriva inre skeenden, medan min pappa är mer ordrik, så kan man säga, och mer flygande. Min pappas sida av släkten är en sida som trodde på, jag vet inte hur det är numera, men det är ju nästan ingen kvar i livet, några stycken. Men de trodde på spöken och sånt. Medan min mammas sida av släkten är restaurangfolk. Och väldigt pragmatiska, ska jag säga. Och min mamma är en känslomässig effekt av någon typ av, hon är sprungen ur en familj som jag tänker har varit ganska känslokall. Alltså deras föräldrageneration. Liksom 30-talister som, alltså inte mina föräldrar, inte min mamma, utan alltså hennes mamma, där man inte pratar om problem och så. Och så kanske fallet är på min pappas sida också, men de är på min pappas sida av släkten, om man har ett problem kan man gå ut och sätta sig och prata med andarna som bor i den stora stenen bakom huset. Liksom sådana saker. Men på min mammas sida av släkten så går man ut och sätter sig i baren. Hemmabaren. Liksom. Det är olika där. På min mammas sida, alltså hennes föräldrar, den generationen, och där finns det ju missbruk också. Ja, det finns, ska jag säga, på min pappas sida också, men från min farfar och farmor, deras generationer, så har helnykterismen varit en framträdande del. Och det tror jag beror på att det finns någon typ av tragisk person som alla har tagit intryck av. Kan hända min farmors far har haft en relation till alkohol som skapat ringar på vattnet och därvid lag åstadkommit helnykterism på min pappas sida då. Det här var inte det jag skulle berätta. Om du är nysamna så vet du nu. Det är så här det blir. Det är så här det är. Men det är lustigt hur ibland så öppnas bara dörrarna. Jag tyckte innan att det skulle bli så svårt att sätta igång idag. Ja, i alla fall. Min pappa har ju då alltid skrivit under min uppväxt. Och då, eftersom Erika skulle bli författare, det var liksom hennes mål i livet. Och då skrev min pappa en mockumentär, kan man säga. Ett fake-reportage i en fake-tidning. Där kulturreportern besöker den kända författarinnan Erika på det engelska godset där hon bor, tillsammans med sin engelska lord som hon gifte sig med. Hur hon, den här framgångsrika författarinnan Erika Sölvesdotter, visar runt den här reporten då på godset, tar ut reporten på en ritt på den engelska, i det engelska hedlandskapet, och berättar om sin man med de där gamla, den gamla engelska adelsmannen liksom, eller gammal, men alltså han tillhör någon gammal engelsk adelssläkt. Och hur hon sitter där och skriver på det här godset. Och jag minns ju hur vi myste allihopa. Erika framför allt. Hur hon... ja, verkligen... ja, det var väldigt fint gjort av pappa. Det där. Undrar om den finns kvar, den där texten. Det är fint, tycker jag, att ge sitt barn en sån där lite långsökt present. Som ett slags bevis på... ja, men det är ett kärleksbevis såklart. Men det är också någonting fint med att gå så långt i manifesterandet av barnets fantasi. Det är väldigt fint gjort. Väldigt fint gjort. Att växa upp med två människor som är ens föräldrar är ju otroligt komplext. Så här i efterhand när jag tänker tillbaks. Och det är så mycket som jag är missnöjd med min egen uppväxt. Men när jag tänker på sådana där saker. Det är inte alla pappor som gör så. Inte alla pappor som skriver en liten novell till sin dotter om hennes tilltänkta framtid. Och jag måste väl ändå säga att i ordets egentliga betydelse så är ju Erika författare idag. Hon är inte utgiven. Än. Men hon sitter och skriver. På heltid skulle jag säga att hon gör. I alla fall. Det är i alla fall fint. Och jag fylldes av en sån våg av kärlek nu gentemot min far. Det har kommit över mig på senare år. En ömhet och kärlek för pappa. Alltså jag har ju alltid älskat min pappa, men jag vet inte, det är svårt med den generationen män. Han har ju alltid haft en baksätesroll, liksom. Det är ju mamma som har varit Ja, du vet väl antar jag vad jag menar. Det är på ett sätt den där fadersrollen som jag själv är så rädd för att bli. Jag är på min vakt mot sidor av mig som är ta baksätets roll. En sån egenskap som har uppstått som jag tycker är så hemsk, men det har blivit så. Det är våran dotter, hon är 12 nu. Och jag vet inte längre vilka kläder som är hennes och vilka som är Ninas. Alltså vissa plagg. Och det här tycker jag är så hemskt. De är ju nästan lika långa nu nämligen. Och de köper plagg och så tar de hem dem och men det hemska är väl att jag bryr mig inte. Jag är inte intresserad av kläder. De är fina, men de är liksom alltid fina. Och då kan jag stå och så kan Nina komma ut och så kan hon säga, varför har du lagt Harriets t-shirts i min låda? Och då skäms jag, för jag tänker att en riktigt närvarande partner och pappa vet vilken tröja som är dotterns och vilken som är sambons. Det är så tråkigt ord, sambons. Min tjej, min flickvän. Folk tycker att det är gulligt att jag kallar Nina för min flickvän. Eventuellt lite infantilt. Som att vi var tonåringar. Men vi är ju inte gifta, jag och Nina. Och jag vet inte riktigt vad jag ska kalla henne annars. Sambo tycker jag känns så... så... Vad säger man? Oromantiskt. Hon är ju min tjej. Hela mitt liv har jag drömt om att få en tjej. Hela min uppväxt och tonårstid. Och sen snart 18 år så är Nina min tjej. I alla fall. Det engelska godset. Det var där jag började. Min kärlek för engelska gods tror jag började... Nej, jag kommer inte ihåg nu. Det har säkert någonting med C.S. Lewis att göra och Narnia och så. Det där engelska överhuvudtaget, det är lite högtravande engelska. Men kanske också den här filmen, vad hette den? Med Emma Thompson och Anthony Hopkins. Återstoden av dagen, The Remains of the Day. Just det. Apropå män som håller tätt. Det finns en replik i den filmen som jag inte kommer ihåg ordagrant. Men han säger, Anthony Hopkins spelar ju då där en butler. En gammal trotjänare liksom. Och så säger han vid något tillfälle, och nu kommer jag prata engelska då. In my philosophy, a man cannot call himself well content until he's done all he can to be of service to his employer. Just det. Undrar varför jag minns det, för jag måste ju ha varit 16-17 eller något när jag såg den filmen. Undrar varför det har fastnat. Antagligen för att Anthony Hopkins väldigt stiliserade, ihopknipna, engelska lätthet. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig där. Förlåt, jag var tvungen att trycka till elementet. Nu när det har blivit kallt igen så måste jag ha på värmen väldigt högt här inne i Äventyrsvargen. Och då är det så fort jag kommer in i rummet så börjar det knäppa i elementet, för att någonting händer med termostaten då när min kroppstemperatur träder in i rummet och skapar en förändring i det stillastående hur det börjar bli. Lycka till att transkribera det, whisper.ai. Jag transkriberar ju alla avsnitten för dig som inte vet. Och ibland när jag använder hittepåord så ser jag ju hur förtvivlad algoritmen sliter med att försöka förstå vad det är jag säger. Men Whisper, som är OpenAI's modell, den är ju bäst i världen måste jag säga. Och den lyckas bättre än något annat system jag någonsin har arbetat med. Men på den här gården, där vi är, du och jag, nu, det är, alltså, det här godset, det är ju gammalt och slitet och så, ska jag säga. Men vi är här därför att du har fått veta, Somna, att du är släkt med de här som bor här. Det är alltså, och du hör ju naturligtvis genast av det till mig, för du vill ju ha med dig mig på den här resan, för att vem ska annars gå runt och lägga liksom speakerröst på allt det här som händer? Du är helt enkelt, jag är helt enkelt din livsnedtecknare. Så jag följer med i egenskap av din närmsta förtrogna i detta. Och du är naturligtvis väldigt nervös. Men det hade du ju ingen aning om, att du var ättling i rakt nedstigande led till släkten Bittenbatten. Gammal engelsk adelssläkt. Medeltida anor. Men godset och släkten Bittenbatten. Jag måste komma ihåg detta nu då, genom hela. Ätten Bittenbatten. De har inga pengar liksom. De har enorma marker som är väl någonting motsvarande mot det svenska uttrycket fideikommiss. Alltså ett stycke egendom, mark eller byggnader eller någonting annat. Det kan säkert vara gamla svärd och sånt också. Som bara går i arv och inte får säljas. Och så det är ganska liksom, det är väldigt skruvat. Det är inte så att du per definition kommer att bli ekonomiskt oberoende här som ättling, utan det kanske till och med kommer att vara lite besvärligt för dig, eftersom du har förstått att Ätten Bittenbatten är en mycket märklig ätt med specifika traditioner, så där som överklassen tenderar att röra sig med. Jag var ihop en gång med en tjej som kom från det lite övre samhällsskiktet. Och jag stördes så, eller stördes, nu ljög jag. Jag stördes inte alls. Jag förfördes, ska jag säga, av de här traditionerna de hade. Jag ska inte dra några traditioner, för det känns personligt. Men det där när man samlas runt till exempel någon i släktens födelsedag eller något sånt. Alla väldigt intrikata och uråldriga traditioner. Med anor tillbaka till 40-talet. För att någon gång sa någonting en midsommar 1947. Och sen dess så har man gjort, släkten gjort det här liksom. Och ärandet av gamla matriarker och patriarker i familjen. Man pratar, även unga människor i familjen pratar om släktingar som sedan länge är döda, som om de fortfarande gällde och spelade roll och så. Ja, stamtavlan är viktig och sådär. Och att man har skålar, och man olika glas och utför olika skålceremonier till minne av olika framgångsrika eller bara lysande gestalter i släkttavlan. Traditioner som syftar till att minnas någon gammal hund som någon patriark var väldigt fäst vid 1951-55. Man besöker den här hundens gravplats bakom godset och sånt. Fast ingen av de nu levande minns hunden, utom möjligen den gamla matriarken som är 97 år gammal och som fortfarande minns hunden med tårfyllda ögon. Jag förfördes av det här för det var så olikt var jag kom ifrån. Och jag tyckte också att alla släkttrauman och sånt, det sköttes så fint. För mig då som kom från en familj, alltså min mammas sida var ju så att man inte pratar om problemen, men i vår familj, där pratar vi verkligen om problemen. Vi pratar om, så det är det första vi gör. Hur mår du, säger vi när vi möts. Och då berättar vi exakt hur vi mår och sen går vi rätt in i mörkret. Så är det. Så för mig var det ganska exotiskt och väldigt attraktivt att befinna mig i en familj där man med lätthet skummade över bekymren och valde livets goda. Liksom, eftersom man kunde det ekonomiskt. Jag antar att jag hade känt mig kvävd i en sån miljö i längden. Men då som 25, 24, 23-åring så tyckte jag att det var så himla spännande att röra mig i den miljön. Och folk körde upp med sina dyra bilar och kindpussades och sånt. Jag kände att jag var på ett äventyr där, verkligen. Alltså, de har en butler också, Ätten Bitten Butten, och det är han som tar emot oss där. Och han heter Batoyus Snäggelqvist den åttonde. Och hans släkt har tjänat Ätten Bitten Butten i 578 år. Han har ett enkelt yttre. Han är i 70-årsåldern men han är väldigt rakryggad, lång, klädd i svart livré. Tjockt vitt hår kammat bakåt. Jag anar ostyriga lockar tuktad av brylkräm till fullkomlig, rigorös släthet. Han är kroppsligt väldigt imponerande. Han är i 70-årsåldern som sagt, han är lång. Han är spensligt byggd men rör sig med en säkerhet och styrka och tyngd som nästan påminner om en person som har arbetat fysiskt hela sitt liv. Jag menar inte en som har slitits ut typ i en gruva, men någon som, ja men kanske en dansare, fast utan den elegans som dansare har när de rör sig. Och den mjukhet, han är heller inte mjuk på det sättet, han är direkt. Och hans händer är tunga. Jag tror inte att de rent fysiskt väger mer än någonting annat. Eller jag menar, det gör de säkert, men jag tror inte att de fysiskt väger mer än typ andra personer av hans storleks händer gör. Men när han lägger handen på ens axel eller skakar ens hand så får man den osvikliga känslan av tyngd som fyller en som ett glas med saft. Hans släktsaga är lite sorglig för att anledningen till att han finns i Ätten Bitten Buttens ägo, ska jag säga. Det är ju bara England man hittar de där riktiga gamla trotjänarna. Sa han som vet, för jag har nämligen doktorerat i trotjänare. Ett väldigt smalt ämne. Men han hamnade då, inte han, men hans pappa hamnade i Ätten Bitten Buttens ägo efter att ha blivit bortförd under det flertåiga kriget år 1447. Och sen dess så har släkten varit tjänare. I början var de ju tjänare på ganska låg nivå, men efter ett tag, jag tror att det var Lennart Snegelqvist, den tredje, som blev bästis med Barbara Bittenbatten. Och det finns väl rykten där om att det var någon kärleksaffär också. Och eventuellt några barn. Så det kan hända att de har faktiskt blandat sig i genetikpoolen, liksom, även om ingen naturligtvis skulle erkänna det. Sen den dagen så har släkten Snegelkins varit ganska högt uppburna och varit föreståndare för det bittenbattenska hushållet. Vissa är ju rädda för, vi kan kalla han för Sneglis, och då menar jag alltså den här battlern då. Sneglis, han är ju imposant. Folk är rädda för honom, men andra tycker han är trevlig. Vad ätten Bittenbatten känner för honom är ingen som känner till. Men jag kan tänka mig att han i sin, med sin fysiska storlek och hans otroliga vana vid arbetet, liksom i flera generationer i samma hus. Godset är väldigt gammalt. Han har ju då en säkerhet och en självklarhet som gör att han säkert innebär en trygghet för ätten Bittenbatten. Och därmed också för dig då. Han har en oerhörd auktoritet. Det är han som bestämmer matmenyn. Det är oftast syltgrodor på rostbröd. Bläckfisktartar och hembränd sockerdricka som har jäst i 1000 år i ätten Bittenbattens jordkällare. Han bestämmer också vilka som får gifta sig med vilka. han är en sån här, liksom på alla institutioner, en person som egentligen inte är chef, men som i realiteten är det. Alla nya chefer som kommer in på den gamla stadsteatern får lov att anpassa sig liksom till inspicienten som har varit där i 35 år och har skaffat sig en oinskränkt makt, oavsett formell eller inte liksom. Så Sneglis bestämmer informellt vem som får gifta sig med vem. Han är lite som Herman Lindqvist, som tydligen får tycka till vilka kungabarnen får gifta sig med och så vidare och döpa sina barn till och så. Det är tydligen vissa personer får helt enkelt bara, ja, så alla vänder sig till honom, och om han inte godkänner det informellt alltså, så blir det inget. Han bestämmer när man går upp på morgnarna, liksom när det serveras frukost, när man går och lägger sig, när kvällsteet serveras. Det är han som bestämmer vilka gånger man får kissa på äppelträden om man är ute i trädgården. Det är klart att den här makten kommer ju av ett ansvar, såklart. Han har ju inte valt det här. Han har ju fötts in i den här uppgiften. Det är ju hans uppgift. Vem vill egentligen ha ansvar för en hel släkt som är så udda och oförutsägbar, dessutom som ätten Bittenbatten, som du nu är en del av, Somna? När vi kommer dit så står vi där på gårdsplanen först. Ätten Bittenbattens gods Bittenbatten Manor. Den är liksom mörk, vittrad sten. Murgröna. Otuktad. Den är ståtlig liksom, men den är också förfallen. Mystisk. När du kliver över tröskeln, när vi ska jag säga, för jag är med, även om du går väldigt snabbt. Jag tycker du går lite för snabbt för att jag ska hinna med min fjärde penna. När vi kliver över tröskeln då in, så kommer den där doften som bara gamla hus kan leverera. Gamla stora stenhus. Det luktar paradoxalt nog trä. Golven och gavlarna och allt möblemang är ju gjort av gammalt, tungt, mörkt trä. Som luktar, och det luktar lite rök liksom. Inte brandrök eller cigaretter, ja kanske lite cigarr, det luktar lite tobak kanske, men nästan lite lavendelaktigt. Det är en tung lukt. Den sipprar sig igenom hela ens väsen och man förstår att det här är doften av århundraden av stillastående luft i mellan stillastående väggar. Det är tyst på ett sätt som, det är ingen varm tryckande tystnad, utan det är en tom tystnad. Andaktsfull skulle jag säga. Det är som att runt hela godset så finns det osynliga väggar. Bullerplank liksom. Och då möts vi då av Sneglis. Etten Bitten Battens övervakare. Och han bugar enligt Etten Bitten Battens alla mått. Det är en ceremoniell bugning. Och så mumlar han någonting på ett urgammalt språk. Som de säger är familjetradition. Och sen pekar han majestätiskt på en lång inbäddad sidenklädd korridor. Och säger att välkommen till dig då. Inte till mig. Han betraktar mig som låg status. Så han tittar aldrig på mig och talar aldrig med mig. Säg till den att flytta sig, säger han, när jag råkar stå på en helig mattfrans som ligger under en gobeläng, inte en gobeläng utan en byst av den första Bittenbatten patriarken Blurg Bittenbatten, 1400-talet. Han pratar hela tiden med dig. Och jag tar ett snabbt steg bort från mattfransen. Och han säger, nu är det dags för glutteri, afton, skådespelet. Vad det nu är. Och så börjar han gå och vi går efter. Och det är ju, jag menar, det är slitet och det är gammalt. Och vissa utav textilierna luktar inpyrt. Alltså gammalt smuts. Och det är inte så mysigt. Det ska jag verkligen säga det här. Det du har ärvt, eller det du kommer att ärva så småningom, är ju naturligtvis hemskt spännande somna. Men det är inte fräscht med de här gamla textilierna. Det är alltså, ja, du vet väl, antar jag. Alltså jag tror att det är en liten anstrykning av mögel i dem. Det är väldigt torrt i huset, vilket gör att möglet har inte tagit fäste på det sättet som man kanske skulle kunna tänka i gamla hus. Och att huset också är mycket sten. Men en del av textilierna, speciellt i den sammetsklädda korridoren, luktar lite mögel. Överallt hänger det porträtt på förfäder. Alla tänkbara påser och uppställningar. En del sitter i liksom tronliknande stolar och tittar fjärt utåt, bortom tavlan. Andra ligger eller står i framstupa sidoläge över bord. En står med näsan, ena näsborren trädd över huvudet på en höna och tittar rakt på betraktaren och följer den med blicken när man rör sig. I hörnen står det skrangliga gamla bord och burkar, uppstoppade djur. Alltså, dammigt är det. Och plötsligt så öppnar Sneglis en gigantisk ekdörr. För det här är familjerummet. Och där får jag inte följa med in, så där får bara du gå in. Men eftersom det här ska fungera så måste jag ändå berätta vad du får göra där inne. Så för familjerummet är heligt. Här får bara ättlingar till Ätten Bitten Batten befinna sig. Förr i tiden så avrättades man till och med om man var en oättling och gick in där. Idag är det mer att man inte får gå in bara. Alltså inte ens Sneglis får gå in där. Sneglis står utanför med mig och bevärdigar mig inte med en blick under de 3 timmarna som du är där inne. Han står rakt upp och tittar majestätiskt rakt ut i rummet. Var hans tankar rör sig, det vet inte jag. Han andas fullständigt ohörbart. Det enda jag ibland ser är hans högra pekfinger som effekten av en tanke kanske rycker till lite grann i en liten, liten minutiöst återhållen spasm. Du kommer in i ett enormt välvt rum upplyst av facklor. Inget elektriskt ljus i hela huset. Det har de inte råd med, el. Överallt sitter det gestalter insvepta i någon typ av lakan. De ser ut som om de vore, som om det vore alltså statyer. Men när du kommer in så reser de sig upp allihop och skynkena glider av och där står de, hela den nu levande grenen av Ätten Bitten Batten. En liten krum farbror, George Bitten Batten. En liten krum tant, Mary Bitten Batten. Och så 3 stycken vuxna barn i 40-årsåldern. Ted, Todd och Bob Bitten Batten. De 3 sönerna. Inga av dem har några barn. Du är alltså ättling till Georges stora syster Patricia Bitten Batten. Du är alltså ättling till hennes förra man. Nej, vänta, du måste ju ha släktskap. Vänta, jag måste hitta på. Patricia Bitten Batten, numera avliden, fick 3 barn med 3 olika män. Din pappa är en av dem som fick barn med Patricia Bitten Batten. Det är samma år som du föddes då, helt enkelt. Och detta var hemligt. Därför har du inte varit känd. Du gömdes undan tidigt. För att familjeäran skulle bevaras, för det var utomäktenskapligt. Välkommen, säger George Bitten Batten med rosslig djup röst. Vi har väntat på dig. Nu är vi äntligen av med detta nonsens av att hålla barn hemliga. Hur kan man vilja ha ett samhälle där ett barn, som är det underbaraste som finns, ska hållas hemligt? Nu är det dags att du välkomnas in i vår familj och lär dig om det ansvar som det innebär att bevara den urgamla konsten att framkalla kråkor. Ja, så är det. Etten, bitten, batten. Och det här vet ju inte jag om. Nu säger jag bara det här för att du är med om det. Men jag vet ju inte det här, för jag står ju utanför och stirrar på Sneglis. Och känner mig kissnödig, men vågar inte fråga Sneglis om jag får låna toaletten. För han bevärdigar ju mig inte med en blick. Men det är så att etten, bitten, batten har förmågan att framkalla kråkor ur tomma intet. Det är väldigt speciella kråkor. Kråkor som kan saker om astronomiska fenomen, arkeologi och klassisk litteratur. Ganska snäva kunskapsområden ändå, även om de är vidsträckta, så är de ändå snäva. De har tydliga gränser. Väl avgränsade, ska jag säga. De kan till exempel ingenting om elektronik eller basilika. Enligt familjetraditionen så härstammar de här kråkorna från en enda skandinavisk stammoder som för länge sedan kidnappades av etten, bitten, batten för att de behövde hjälp att tyda runor som fanns på deras gods, en rest av en annan tid. Och den här urmodern, den skandinaviska urmodern, blev så förtrollad av etten, bitten, battens, ja, på den tiden stora rikedom, att hon valde att stanna kvar hos dem, och snart föddes det ungar som då ärvde hennes sällsynta talanger. Så generationer av etten, bitten, batten har sedan ägnat sina liv åt att framkalla och uppfostra och vårda de här intellektuella kråkorna som nu är etten, bitten, battens främsta rådgivare i alla viktiga angelägenheter. Inte räknat Sneglis med, för han känner ju inte till kråkorna eller den här hemligheten. Varje gång som en ny medlem tillkommer, att nytt barn föds i etten, bitten, batten, så framkallas kråkorna enligt en väldigt tung och vriden och skruvad ceremoni. Och barnet börjar genast skolas av de här kråkorna i kråkspråk, kråkfilosofi, kråknaturvetenskap och vanlig konventionell vad det nu var som de var så bra på. Arkeologi bland annat. Så där står du i släktrummet, familjerummet, på Bitten Button Manor, och i nedsänkt i en Chesterfield fåtölj som nästan slukar dig hela hållen med sin väldighet, som en stor mun. Och runt omkring dig så flaxar det kråkor som kraxar ur sig högstämda lärdomar. Familjekråkmästaren som är Bob. Han, alltså det är lite Hogwarts nu, känner jag. Det där, nu börjar han bara fladdra, framkalla kråkor som fladdrar in och ut. Böckerna börjar flyga från hyllorna och så, känner jag plötsligt. Men jag ska inte... Alltså det är väldigt komplext nu och jag kan inte helt och hållet återge. Men det verkar som att du kommer att bli etten, bitten, battens nya kråkmästare. Bob berättar för dig om stjärntecken och migrerande mönster och hur etten, bitten, battens öde är oupplösligt förbundet med kråkornas liv. Och du måste ju, du vet när man måste lyssna på att man lyssnar. Alltså du måste ta i rent fysiskt för att hänga med. Samtidigt så är det lätt också att du hamnar nästan som i trans av sättet han pratar på, som är ett böljande, väldigt sävligt sätt. Då och då så avbryter sig Bob. Och så vänder han sig till någon av kråkorna för att bekräfta att han är fortfarande på rätt väg. Och då får han ett bekräftande krax. När gav du någon ett bekräftande krax sist, Somna? Det vill jag för övrigt att du ska skriva någonstans på en offentlig plats. Jag uppmanar dig inte att göra någonting olagligt nu. Men jag vill att du ska till exempel skriva, när gav du någon ett bekräftande krax sist? Och sen ska du gå med den lappen, du ska skriva det på en lapp. Och sen ska du lägga den lappen på typ din arbetsplats. På typ någons skrivbord eller råka tappa den på någon plats där du tänker att någon kommer att hitta den sen. Bara för att väcka förbryllan. Eller kanske att det är någon annan som lyssnar på Somna med Henrik och som kommer att hitta den och bara känna, wow, någon annan som var Somna med Henrik här. Alltså det här är för övrigt en bra idé, Somna. Kan vi inte göra det här som en grej? Snälla, snälla. Om många gör det så kommer det ju bli en grej. Kan inte du bara skriva på lappar och göra det typ någon gång då och då? Jag är en Somna. Bara en lapp och lägga den på olika ställen. Och så kan du, det kan vara som en A4 typ eller någonting. Så lite större papper. Så skriver du, jag är en Somna. Och så lägger du den lappen någonstans på någon konstig plats. Och sen så får du se om någon annan kanske skriver jag med när du går förbi nästa gång. Och så kanske fler och fler. Och så vet vi att vi är flera. Som ett hemligt nätverk. Wow. Det vill jag göra. Eller det vill jag... jag vill se exempel på det. Snälla, gör detta. Men gör inget olagligt eller dumt, för då får jag skit. Jag vill inte få skit. Det är en av mina livsteser. Jag vill inte få skit. Plötsligt så tystnar Bob och han fixerar dig med sin genomträngande blick och säger Somna, fast han säger ditt namn. Nu vet du sanningen om vår släkts högsta hemlighet. Och från och med idag är det din uppgift att föra kråktraditionen vidare. Är du redo? Och du blir plötsligt lite nervös. För nu har ju jag pratat om någon typ av hemlig klubbgrej. Så du har inte riktigt lyssnat på vad han har sagt. Vad är det egentligen som är din uppgift? Kan du hantera det här? Är det för mycket ansvar? Att hålla på och framkalla kråkor. Och varför? Och hur i hela världen ska du någonsin kunna lära dig kråkspråk? Men när du öppnar munnen för att svara så förstår du att den här oron är onödig. Det är för det ljud som låter när du öppnar munnen för att svara är ett krax. Du kan uttala både kråkspråk och människospråk. Och nu sluter sig kråkorna runt dig som en väldig mantel och klär dig. Du är kråkklädd. Och kråkklädd från topp till tå skrider du ut ur Ätten Bitten Battens familjerum och möter mig och Snägglis där ute. Och Snägglis böjer sig för dig, en gest av stor och djup vördnad, för han är åtminstone 2 meter lång. Och jag bugar mig också för dig. Somna Bitten Batten, kråkklädd. Och du skrider ut ur godset Bitten Batten och ut över världen. Och från och med idag är du kråkbesvärjaren. Och ditt uppdrag är ganska svårtydbart, men det gör ingenting, för så är det att leva. Att leva är ett svårtydbart uppdrag som hela tiden ändrar karaktär och skiftar från det ena ytterliga till det andra. Och att vara kråkklädd är ju onekligen ett steg i rätt riktning. Kråkornas små pickande hjärtan omfamnar dig som en trygg famn. Som en trygg kråknäve som håller dig och som bär dig genom livet. Och när någonting blir för svårt så fäller kråkkroppen ut sina vingar och lyfter dig från det svåra. För dig över det engelska hedlandskapet och hem till släkten Bittenbattens gård. Där hela familjen står och väntar och säger: välkommen hit. Äntligen är du hemma. Äntligen är du här. Och här skiljs våra vägar, dina och mina. Jag måste tillbaka till äventyrsvargen och fortsätta spela in min podd och hålla på med mina små grejer. Din livsresa är nu så mycket större än min. Du har ett ansvar som är så mycket tyngre än mitt lilla ansvar. Och det är storartat, somna. Det är en med djup vördnad som vårt sista möte äger rum, där jag bugar mig för dig och säger tack för att jag fick vandra med dig, somna Bittenbatten, du kråkklädde. Och här kan jag egentligen inte berätta mer om din historia, därför att din framtid är oskriven här. Men man kan ju sluta sig till att klädd i kråka är det ingen som med dig vill bråka. Livet blir ju inte tråka, bara du kommer ihåg att sjåka. Och sjåka är då, för dig som är född efter 1941, är någonting som man gjorde med bilar för. Jag vet inte, när man strömmade på mer bensin i motorn typ eller något. Jag vet att jag har berättat det förut, men min pappa brukar alltid väsa det åt min mamma när de var ute och körde med våran Saab. Sjåka, Anneli. Sjåka.